Modermodemet, podden med de gubbigaste åsikterna. Välkommen, Bartik heter jag. Med mig har jag Anders och Patrik. Hur är läget? Boys.
Ja. Det är bra.
Vi har ett ämne för en gångs skull. Greenfield.net. Take it away, Anders.
Ja, jag ska bara hosta först. Så, nu kan jag prata. Det kan vara så att någon jag känner inom ett par månader ska starta ett greenfield-projekt i .NET. Och jag tänker att eftersom jag själv av en slump också sitter med .NET numera, tänkte jag passa på att ställa lite frågor för min egen utbildning och för alla våra lyssnares eventuella gagn. Jag vet att Patrik har jättemycket åsikter om detta. Jag tror jag håller med om nästan alla. Och jag tror att även Bartek kan tvingas ha några åsikter om han måste. Eller?
Ja.
Bra. Vad ska man tänka på? Jag har en lista med grejer här, men jag bara liksom slänger ut.
Jag tycker du börjar med att läsa din lista.
Okej. Okay. Listan är så här. Rider. Editor config. Code analyzers. Nullable. Warning as error. Solution wide.
Det är en bra start, absolut. Om du frågar mig, det bästa man kan göra i början av ett Greenfield-projekt är att sätta upp editor config.
Är det liksom den som man använder nu, punkt? Det är inte massa style-cop, eller förlåt, det är inte massa resharper-configs också, utan det är liksom editor config, punkt.
Använder man Rider så blir det lite mer komplicerat. Eller... Rider respekterar editor config för alltså basic saker som vi har fyra spaces för att indentera de här filtyperna till exempel eller vad det är.
Jävla men, monster.
Det var bara ett exempel, Bartek. Vi har knappt börjat.
Sorry, jag kunde inte hålla mig. Förlåt, fortsätt.
Rider respekterar editor config om du har inställningar för Roslyn analyzers. Men en nackdel med Resharper är att den även har sina egna vad heter det? Introspections eller analyzers som är svinjobbiga att få bort. Jag vet inte hur det är med er, men jag tycker om jag bygger någonting från command line så vill jag ha exakt samma varningar och fel som när jag bygger in från ett IDE. Jag vill inte ha extra fel.
Mm. Jag håller helt med. Det är därför Rider var överst på min lista. Just för att man inte ska ha det här liksom... Ja, men Anders, han kör Rider och han har disablat vissa errors i sitt IDE som ändå bara han ser. Men en annan kille som gör review, han har på dem så han klagar på dem. Alltså, nej. Det är ju skitjobbigt om det är så. Eller om det också är bygget ett annat fel eller inte är de felen och så vidare. Så man vill ju ha, det ska vara incheckat och gå inte att förändra utan att checka in kod liksom. Checka in ändringar i konfigen helst.
Jo, exakt. Vad mer skulle jag säga man ska göra? Använder man Riders kan det vara bra att använda deras, de har så här annotations som man kan kopiera och klistra in i en fil. Som man lägger förslagsvis typ i source-mappen och länkar in i sina projekt. Så man kan säga till Rider specifikt så här att... ibland klagar den på att den här klassen används inte. Och det kommer inte från en analyzer till exempel. Utan det kommer från Rider själv. Och då kan man bara säga till Rider att... Nej, men det här används implicit. Eller den här används som en del av ett publikt API som inte används i det här projektet. Etc, etc.
Hur samspelar det här med de här gamla goa attributen som väl var Resharper-attribut från början man kunde slänga på typ used implicitly och jag vet inte,
det är exakt om.
Ja. Mm. De slipper man ju gärna ha i koden om inte alla använder Rider eller till och med helst slipper man ju ha dem även då. Men,
Jo, exakt. Jag använder Rider så jag använder dem. Men jag vet inte, jag tycker generellt sett att det är svårt att suppressa saker i Rider. Det känns som det... Man suppressar dem och så kommer de tillbaka. Fast man har sagt så här, det här är en team-shared grej, det ska ligga i den här idea-foldern. Och så går det ett tag och så är felen tillbaka igen. Så det är som...
För det är precis det jag är rädd för, att man sätter upp Editor Config. Alla är överens om det är så här vi kör på. Men sen så måste man ändå lära sig att men de felen struntar i, för det är bara Rider som säger fel. Och de så skiter det. Men alla andra fel måste du fixa, men de här felen är bara strunta i. Mm. För då lär man ju upp sig själv igen i teamet att strunta i vissa squigglies liksom, och vissa fel som kommer upp.
Vad är ration Rider Visual Studio?
I det teoretiska teamet?
Ja.
Det är nog bara Rider i teorin.
Okej.
Okay. Och i praktiken.
Potentiellt en icke-fråga.
Ja, men jag håller med om att man vill kunna bygga även command line, bara .NET build, .NET test, .NET run och så vidare, utan att liksom vissa fel syns eller inte syns där och så vidare.
Men på tal om editor config, någonting som jag tycker är bra när man sätter igång ett greenfield-projekt, det är att man får in alla såna här analyzers och varningar från början, och att man slår på så att varningar hanteras som fel.
Ja.
Men bara i debugg-bygget, för annars så driver den till vansinne efter ett tag.
Men förklara mer, jag förstår inte.
Om du har warnings as errors påslaget, då kommer den enforca alla reglerna både för debugg och release-byggen.
Ja.
Men vanligtvis när du sitter och skriver kod så sitter du i debuggläget. Så säger vi att du är inne i en metod och du håller på fixa någonting, och så tänker du så här, jag behöver skapa upp den här tillfälliga grejen var x är lika med y, som du kanske inte använder just nu, för du vill bara liksom av någon anledning kanske spara undan den här raden, eller du kanske lägger en kommentar på fel ställe eller någonting inte intenderat som du ska, eller beroende på reglerna. Men då kan du inte köra. Då måste du så här fixa det felet, eller fixa det liksom, och sen kan du köra ditt projekt. Så kan man ju inte leva.
Så lever jag idag, kan jag berätta.
Ja, så det jag brukar göra är att sätta en... För i lokalt, om du bygger från ditt byggskript eller på CI, så bygger du alltid release. Så den bygget kommer inte gå igenom. Så det är egentligen bara att man har som vana så här, att innan man pushar någonting, ja, men kör ett lokalt bygge, kolla så att det går igenom.
Men warnings errors för bara release, det är bara en flagga på i CSPROI-inställningen? Eller?
Exakt. Mm. Det är bara att du sätter en configuration-kriterie.
Ja, men för idag sitter jag liksom och gör så här discard usings på grejer, bara för att inte ska bygga, jag ska smälla när jag kör igång någonting lokalt och håller på att fippla med. Och det är ju irriterande liksom. Jag är ju van vid det från Go, för där är det ju så här alltid. Du får inte ha en unused import, och det liksom går inte att köra någonting.
Nej.
Men det är irriterande. Och så länge man har en gate någonstans som säger stopp för slarv, så är det lugnt att ha liksom lokalt slarv, så att säga.
Ja, jag har hört argumentet att nej, men vadå? Då har man inte samma... Då har man inte den här enforcement i debuggbyggen, så kanske man missar någonting. Men mitt argument är nej, du missar inte det, för att du har fortfarande det i CI och när du bygger lokalt utanför ditt idé. Men jag vet inte, jag tycker det är jobbigt om man sitter och håller på och experimenterar med någonting, eller man flyttar runt lite kort och man bara... Det här borde lösa problemet. Man kanske bara vill debugga lite snabbt och bara stega igenom.
Ja.
Då tappar man kontexten liksom. För det måste, jag måste ställa upp det här. Ja, det måste se bra ut. Men varför ska det se bra ut nu? Jag sitter ju och jobbar med det.
Så länge man har kvar så att man ser varningarna i det, tycker jag det är lugnt liksom. För mig är det liksom, när jag gör grejer själv, om jag kollar på någons PR och drar ut saker till mitt ID, så direkt kollar, finns det någon checkbox, eller finns det en grön checkbox där uppe? Nej, det finns inte. Varför inte då? Det är att ta bort allt, eller lösa allting som är varningar liksom.
Mm.
Så man vill ju inte för att de ska försvinna, men just det här att det ska smälla för att det är en liksom unused import just nu i en sekund, det kan ju vara irriterande, håller jag med om.
Ja, exakt.
Men vad bra.
Jag har en fråga. Går det e-rider att, och det här tycker jag är någonting som alla front-end setuper är ganska bra på, är att de autoformaterar kod hela tiden. Liksom, de kör sina linters konstant, så att allting liksom tvingas in enligt någon. Finns det i Rider? Typ on save, apply formatting?
Jag tror att det finns. Ja, det finns, men...
Jag har ju Ctrl-KD i ryggmärgen.
Samma här.
Typ 12 gånger i sekunden.
Ctrl-S, Ctrl-KD, tap-tap-tap. Ja. Men det finns. Jag tror man får kanske lägga in det som en typ halv, liksom en trigger rule eller någonting, om man ska trigga vissa grejer on save.
Det går. Det är ingen checkbox.
Eller så har det blivit det. Men det är liksom ingen svår grej att lägga in, tror jag inte. Det kan jag också bli galen på ibland av samma anledning som du nämnde, Patrik, att man bara säger, men just nu ska det inte vara automatiskt. Nu ska jag hålla på, jag har det så här. Det är lugnt sen, men...
Exakt. Man kanske vill formatera någonting på ett visst sätt när man sitter och testar någonting. Eller, ja, men det ska vara två mellanrum här. För jag kommer nog slänga in två värden här om en sekund. Ja, men liksom att man...
Ja. Men det är bra. Jag tycker det där låter som en liksom next level insight från dig, Patrik. För just det här att man ska vara noggrann med linting och noggrann med code styles, det tror jag många köper liksom och tycker och har som generell åsikt. Men att man inte för det ska liksom göra det svårare att sitta och labba lokalt, det tycker jag är väldigt, det ska jag ta med mig i min verktygslåda för att framstå som smartare än vad jag är på nästa möte. Bra. Nullable, true, överallt, alltid. Eller?
Ja.
Eller nullable, enable till och med, va?
Yes. Och det, ja. Ett annat bra tips för Greenfield, C-Sharp eller .NET generellt är, det finns en konvention i MS-bild som gör att om du skapar en fil som heter directory.props.build.
Directory build props, va?
Directory build props, exakt så. Och sen finns det directory target props, directory package props finns det numera. Och där kan man lägga in allt sånt här som är gemensamt för alla projekt. Så om du ska lägga till nullable reference types så vill du lägga in det där så att det slår på alla projekt.
Nice.
Sen kan det vara, nu bara nämner jag lite random grejer.
Kör på.
När du har editor config och du har inställningar för analyzers liknande, det, så ofta vill man inte så här vara lika hård i sina testprojekt som man är i sin produktionskod. Alltså med metodnamn till exempel och sånt. Utan testprojekt är en helt annan beast än liksom, så man vill kunna göra avsteg ibland så här att okej, okay, men det här är jätteviktigt liksom kod, men den här regeln bryr oss inte alls om när vi skriver liksom våra tester. Så det kan vara bra att ha lägga sina tester under en separat mapp. Så av den anledningen att du kan lägga in en editor config eller en build directory build props i mappen så det slår på alla testerna.
Och hur resolvar? Är det en cascading stylesheet? Ja, men liksom är det
den är cascading. Ja.
Och under, närmare skriver över längre bort då. Så. Ja.
Exakt. Så, och det är samma sak med editor config. De kan ärva från varandra. Så om du lägger till en, då sätter du root false tror jag högst upp. Just då kommer den leta upp editor config-filen som ligger längre ner i hierarkin eller högre upp, beroende på hur man ser det. Alltså katalogen före.
Yeah.
Och katalogen före. Ofta brukar den, tror den brukar sluta när den når en gitrot. Det är väl ganska vanligt.
Nice.
Gud vad fint att du säger katalog istället för mapp.
Mm.
Guldstjärna.
Men det är bara för att jag är gammal.
Det var det han tänkte, men han ville säga det snällt istället. Men jag har bara en fråga kvar på mitt batteri och det är det här med code analyzers. Jag vet ju att det finns många som man använt länge som stylecop och så vidare. Liksom, men vad, är det bara att dra in alla och stänga av reglerna man inte tycker om? Eller har du något liksom, tips på vilka är värda att kolla in? Är det heter det sonar någonting också?
Alltså det här skulle jag säga extremt, hur ska man säga, personligt. Det är nästan som att fråga vad du röstar på, va? Nej.
Nästan.
Nej, jag skojar bara. Men de jag brukar dra in som jag tycker funkar bra för mig. Och sen är det alltid så som när man kör med analyzer, som man kör med editor config och man kör med regler, att hela teamet måste vara on board. Man kan inte så här liksom ha... Okej, jag tycker om StyleCop, jag tycker om att de här reglerna, jag tycker det får min kod att vara mer konsekvent och se ut på ett visst sätt.
Men så min podcastkompis in... Patrik säger att vi ska göra så här, och käften. Det är så jag inte ska göra. Alltså.
Han är faktiskt MVP.
Men det finns ingenting värre än om man kommer in i ett team. Det behöver inte vara att man själv har infört någonting, men att teamet, någon i teamet har infört någonting som de tycker om, och sen ska de trycka på det på hela teamet. Ja. Och ingen i teamet bryr sig om en kommentar börjar med ett space eller inte. Då skapar du bara friktion i teamet. Ja. Den fyller inget syfte liksom. Så att jag ser det lite som, ha lite regler, sätt upp edit och config och alla regler kring analyzers från början. Och sen känner man av så här bara, känns det här bra? Nej. Ja, men då disablar vi den.
Ja.
Så, men de som jag brukar köra är Microsoft Code Analysis Net Analyzers. Nu läser jag från en lista här. Jag tog fram den när du frågade. Sen en som heter Roslyn Analyzers. Roslynator.analyzers. Och sen Stylecop.analyzers. De tillsammans tycker jag brukar ge ganska bra batteri med bra diagnostik.
Nice. Sen finns det snabbt.
Nej, men sen, det finns ju massvis med sådana analyzers. Alltså som man kanske har. Sen har jag gjort det på jobbet med att vi har skrivit egna analyzers som enforcer så här vissa. Vi har till exempel ett så här, bättre CQRS-ramverk vi använder, som vi vill att saker ska vara döpta på ett visst sätt, och då har vi skrivit analyzers så här som kollar så här liksom, okej, men har varje så här query-objekt har en handler till exempel, så att man inte tar bort en handler, man glömmer ta bort själva query, det som kapslar in queryn.
Alltså, går de på, är de på AST-nivå eller källkod, eller är det valfritt?
Det är till och med över AST-nivå, så den går på det bundna trädet, så en AST plus så här typ, ja, information. Så det är ganska kraftfullt där, och man kan, ja, har man så här massa grejer som återkommer i code reviews här liksom, nej, men så där gör vi inte, så kan det vara värt att skriva en egen analyzer, ja, som ser till att man får en varning, ja, eller ett fel på det.
Nice. Det om det. Om code styles, det finns ju mycket, många åsikter om det här, men det här var väldigt bra, vad ska man säga, så här grundplåt tycker jag. Just det här, för, som du säger, om man liksom inte börjar med det, utan man kommer in i ett projekt med 5000 rader kod redan, så kan man liksom, ah, fast nu ska vi aldrig få göra det här. Och så bara, men det är 79 varningar och ingen kan fixa dem, för då måste vi göra om skitsamma. Liksom.
79 varningar?
Bara. Ja, jag vet. 7900 varningar snarare.
Ja, jag skulle säga det. Jag var inne i ett projekt, inte hos den här kunden, men jag tror det var så här 6000 varningar. När man byggde från command line, det tog lika lång tid för kompilatorn att emitta felen till konsolen, eller till terminalen, som det tog att faktiskt bygga projektet. Så flaskhalsen i vårt bygge var inte själva bygget, flaskhalsen var att den skulle vara tvungen att dumpa så jävla mycket till en terminal som var långsam att rendera.
Får jag dra en humoristisk anekdot? Det kan vara så att jag har dragit den förut, angående det här att hela teamet måste vara on board med det här. Det kan vara så att jag har dragit den förut, men då blir det en favorit i repris. För typ 10-15 år sedan så jobbade jag på en webbyrå, och där fanns det ett tvåmannateam som var, de var jätteduktiga och samspelta och så, men de var helt olika personligheter. Den ena var så här Boy Scout, Uncle Bob Boy Scout, som liksom gjorde allt by the book och gärna liksom hoppa på nya grejer som typ BDD och Gherkin, och skrev tester på allting, och det var 100% test. Medan den andra var en jätteduktig, men han var 100% cowboy-kodare. Den ena skrev jättemycket tester och den andra kommenterade bort tester när de smällde. Så det var jätteroligt att se dem jobba ihop. För det, ja, jag kan säga helan och halvan.
Jag brukar ha en... Ja, försök på Patrik.
Nej, kör du.
Nej! Okej då. Jag skulle bara säga en kort sak. Jag har liksom en mental skiljelinje som jag skiljer programmerare på. Och det är om man gör bitflags av enums för att det är coolt. För man behöver nästan aldrig göra det egentligen. Det är väl sällan man behöver det. Men man gillar liksom att göra det för det är så, ah, men det är bitarna och så.
Men sätter de värdena med bitshifts också? Eller?
Det måste man göra om man är av den senare typen i alla fall.
För det är kanske nästa nivå.
Jag brukar köra bitlax på 1, 2, 3, 4, 5 brukar jag köra bitlax på. Så händer något, blir det något fel sen, jag vet inte varför. Skitsamma.
Ja, men det låter bra.
Ja. Och sen ser man databaskrum som står liksom configuration och står bara 39. Han bara, jaha, här ser ingenting. Men okej, okay. Det var ju en smart lösning men kanske inte så användbar. Ja. Men vad skulle du säga, Patrik?
Ja, det... Hade inte du avbrytit mig så hade... Nej. Nej, jag tror det jag skulle säga var att i det här fallet då, som Bartek berättade där, lösningen för dem hade ju varit att hitta någon slags mellanväg.
Och det finns
alltid en mellanväg. Men jag tror så här, jag kommer ihåg när jag, nu för tiden så är jag inte det, men jag har nog haft ganska svårt att kompromissa tidigt i min karriär om saker. Och det är något man har lärt sig att göra.
Verkligen. Liksom att
ibland måste man tumma på det man tycker är rätt. Eller, ja, det finns inte den stora, enda sanningen, trademark, som täcker in allting. Utan att man måste anpassa sig.
Jag håller helt med. För mig är det lite en sån... En av de sakerna jag verkligen kräver av någon som ska liksom vara lite mer senior i sin roll. Sen tittar ni ju skitsamma, men om man har den nivån av ansvar liksom. Om man är så här, men jag vet hur man gör allting. Det är så här man ska göra så här, det här. Okej, men då är inte du riktigt redo att ta det ansvaret liksom. Om man är så Nej. Fast i att man vet hur det ska vara redan liksom.
Jo, det känns som att man är i toppen av den här normalfördelningsmimen.
Precis.
Mm. Den är han som är arg och gråter.
Ja, precis. Exakt. Man har inte börjat descenda ner till klokade gurum.
På tal om gurus, Bartek. Uh-oh. Varför ska man använda Mediator i .NET-projekt?
Jag vet inte. Jag har inte använt Mediator i något projekt på riktigt. Sorry. Det var jättebra layup, men... Jag tilltalas av så här, jag tycker om att bli tillsagd vad jag ska göra. Jag tycker det är jätteskönt. Och Mediator är det biblioteket slash patternet tilltalar mig för att det är liksom, gör så här så blir det ganska bra. Det kanske inte blir jättebra för alla applikationer, men ja. Nej,
wow.
Jag är ledsen.
Det var en väldigt dålig pitch.
Jag vet. Nej, jag var väldigt hype på det. Men om sanningen ska fram så har jag faktiskt inte laborerat så mycket med det som jag hade hoppats. Däremot så satt jag i ett projekt på en bank med en service bus, vilket är Mediator plus nätverksaccess typ. Och jag kan inte säga annat än att det är någonting tilltalande att dela upp sitt program på väldigt små, liksom, det är som microservices fast allting bor i en process. Vilket jag motsa mig själv med att en service bus introducerar nätverkscalls. Men ni förstår vad jag menar.
Mm.
Ja, men jag förstår inte varför. Fortfarande.
Om vi pratar Mediator som Mediator pattern, eller pratar vi Mediator som Mediator biblioteket?
Jag har bara använt det med Mediator biblioteket.
Mm. Min åsikt om det är, om du, det beror lite på såklart hur ens kodbas ser ut. Men om du till exempel kör någonting som, eftersom vi pratar om C-sharp nu, ASP.NET Core MVC till exempel, eller har controllers, så brukar de växa väldigt mycket.
Mm.
Och sen är en controllers ansvar egentligen, den ska ta emot en HTTP-request och returnera ett HTTP-response. Och då kanske man frågar sig lite så här, men koden som jag skriver för att göra någonting, bryr den sig om att den befinner sig i ett HTTP-kontext eller inte? Mm. Utan det är bara som en, det är din endpoint in i applikationen. Och då kan det vara ganska nice att man bryter ut det till ett mediator-anrop istället. För då bryr du inte riktigt om var den här koden finns någonstans. Eller var den ligger någonstans eller sådär. Utan du säger bara så här att jag vill skicka ett meddelande av den här typen som jag vill ska processas. Och den ska returnera ett svar. Och det är väl skillnaden mellan typ en service bus som... Där har du köer och grejer och du ska ofta separera queries och commands och liknande. Men mediator, som biblioteket mediator, där är det ju att när du skickar en request så returnerar du ett response. Och den är helt frikopplad från vart den körs någonstans. Så att, och då blir det också väldigt testbart. För om vi tar MVC-exemplet till exempel. Om du har en user controller på ett stort försäkringsbolag och du lägger all kod i user-kontrollen, då har du plötsligt så här, okej, kontrollen har 1 miljon ansvarsområden. Den ska ta emot HTTP-request och den ska konvertera något resultat till HTTP-response. Sen ligger det 40 metoder i den och du injektar 40 services i konstruktorn. Så det du gör är så här, nej, du injektar din mediator i konstruktorn och sen skickar ut ansvarsområdet till någon annanstans, så att säga. Och då får du också någonting som är mycket lättare att testa. Du testar isolation. Det är lättare, det här är min åsikt bara, men det blir lätt, jag tycker det blir lättare att resonera kring, ja, men lite som du sa där, liksom, det blir som mikrotjänster inom samma process, inproc microservices nästan.
Jag köper allt du säger, Patrik. Men jag tror att min fundering och lite det också, kanske det här slår an på är lite det här, varför inte bara anropa en service i controller-handlern? Men ett argument jag använder som jag köper är ju, då måste controllern känna till servicen, känna till dess input types, parametrar, allt sånt. Det är ju en frikoppling man får då, en indirektionsnivå via någon central då, mediator i det här fallet, men hur det görs.
Och då känner din controller plötsligt till andra delar av din applikation. Mm. Utan som jag ser det, som kontrollen är bara liksom, det är din main, som säga. Du kommer in, när HTTP request kommer in, så är det liksom, i princip så kan man ju dra en analog med att du kör ett program från din terminal. Du startar ett program och den avslutas. Där har du din request in, argumenten till programmet. Request ut är exit-koden, till exempel. Och det är lite samma sätt, liksom, att varje request lever ju i isolation. Det är som att du kör en... Så vill du verkligen så liksom att varje så här input in i ditt program, att den ska känna till exakt vad som ska göras och allt sånt där? Nej, du vill... Antagligen så vill du routa det på något sätt.
Men den routingen går ju att göra med liksom ett anrop till ett annat projekt.
Absolut,
som är till exempel.
Absolut, du skulle kunna ha, istället för att injekta en media, så skulle du kunna ha din user
service. Ja. Men för att
service.
Men, använder men, service till
absolut.
Allt.
Och det hade varit samma sak, men då har jag haft samma problem. Då har jag haft en gigantisk monolit med kod på 4000 rader som gör allt för users.
Det jag tycker är ett bra argument som du tog upp, Patrik, är testbarheten av controllers. För att om jag testar en controller som anropar en service, då måste du mocka servicen och kolla att det anropades på si och så sätt. Liksom. Mm. Om du däremot kan testa emittade meddelanden mot mediator-servicen som du injektar bara, så är det ett mycket tydligare sätt att testa det på, tycker jag. Man vet att här är input, det här kommer ut och det är allt vi behöver liksom, för att kommunicera.
Jag skulle till och med säga att du inte behöver testa kontrollen alls.
Det kan man ju gärna göra också.
Du testar handlen för meddelandet.
Ja.
Så då har du allting inkapslat i en, i C-sharp-fallet, en klass. Och då kan du bara instansiera den klassen och sen kalla på handle och så skicka in meddelandet. Och så kan du asserta på det som du...
Det jag är lite rädd för är att man får en create user request och sen får man en create user message och sen får man en create user message response och en create user HTTP response typ. Att det är liksom väldigt mycket av den hela tiden. Då kan man använda automapper, men det får man inte göra längre.
Får du väl. Det kanske inte är så smart. Det som jag brukar göra när jag använder sådana, den typen av media-syntrende, men det är att jag brukar köra nästlade klasser till min handler eller till, så jag har min getuser handler och sen nästlar jag en klass request och en klass response och så instanserar jag med getuser.request och sen
det är snyggt.
Då får jag allting samlat på samma ställe och ser också till att när jag behöver F12 eller om jag behöver gå till go to definition så hamnar jag på ett ställe där allting finns.
Ja.
Och jag exponerar inte request och response utanför kontextet av att jag ska hämta en användare.
Mm. Ja, men det är nice. Och jag gillar också det du sa om man kör på det bara att anropa user service istället från handlern så får man ju som du säger en add user, man får en create user, så får man en add or update user och sen får man en get list of user och så vidare i samma service-klass ofta som bara växer och växer och växer och växer.
Ja.
Och det kan man ju slippa ett stort del med en handler som är per anrop, per liksom, request slice på något sätt. Och det är tilltalande. Ja, vi får se.
Men jag tror det skulle komma ett men.
Nej.
Lät så. Och det är tilltalande. Kom ingenting mer. Jag blev förvånad.
Gud vad jag är tacksam för den här podcasten. För allt som Patrik sa nu, det är saker som jag har tänkt på för ett år sedan. När jag hade min mediator research bender. Och sen så... Bra, nu har jag en vision av hur jag vill använda det här och så glömde jag bort det och använde det inte. Så det var jättebra att få den här refreshen. Och det som tilltalar mig när jag hör det här, det är två saker. Det ena är just att det blir, allting blir så kompakt. Det är liksom, alla de här händelserna blir jättesmå och jätteexplicita. För att skapa en user så behöver du en... Flubbagurk service och du behöver en
jag har trademark på flubbagurk.
En grubba flurk och en det blir liksom väldigt explicit vad som behövs för vad. Det är det ena. Det andra är att man kan skriva hela applikationen utan att ha någon slags fronten, och med fronten som är oavsett om det är ett API eller en webbapp eller en terminal app. Du kan skriva hela applikationen liksom i mediator-termer och testa den innan du ens bestämmer dig om det ska vara en webbapp eller ett API eller vad det nu är.
Mm. Exakt. Och det är ju, när du inte har lagt in heller, när du inte har byggt in allting liksom i, hur ska man säga, i endpointen för det som... Så har du också flexibilitet så att om du vill bryta ut det till en konsolapp eller en terminalapp eller någonting så behöver du inte liksom så här ha problemet att nej, all min kod är ju... Okej, man kanske inte gör det så ofta. Det är ungefär som att säga, ja men om du behöver byta databas, vilket man heller aldrig gör. Men jag tror det finns ett värde i att ha... Att ha koden, att inte blanda ihop liksom exekveringsmodell och liksom...
Mm. Nej, men absolut. Jag har nog ändå ett men som hänger i mitt huvud. Vilket är, men allt det ni säger, det ska man göra ändå. Man ska ju ändå separera på sånt. Man ska ändå följa SRP. Man ska ändå bla 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 bla. Men sanningen är att man inte alltid gör det man ändå borde göra varje gång. Så det jag hör är att mediator är ett sätt att strukturera slash forcera en viss typ av, heter det indirection, jag vet inte vad man kallar det liksom, den här nivån av separation ifrån kladdiga lagret och det mer affärsfokuserade lagret, kan man väl kalla det lite löst, domänimplementationen, så som man alltid ska göra egentligen, men som alla vet så blir det ju alltid en user service som har 2000 rader kod och som är för någonting, som är beroende av någonting, och någonstans i den här koden så är någon ändå en ful handler som bara tar in en repository i handlern, för det är så lätt att göra det ändå, och så vidare. Så att, att få det stödet är ju värdefullt om det inte är för tungrot, om det inte blir för mycket kladd och för mycket liksom ceremoni överallt.
Nej, men alltså, det ska man ju komma ihåg också, att jag säger inte att det här löser alla problem. Utan nu svarar det faktiskt bara på din fråga om mediator till och med. Så, men det finns ju ingen silverkula som löser alla problem. Däremot så är liksom argumentet att ja, varför har vi analyzers? Varför har vi tester? Varför har vi sanity checks i våra byggskript? Varför gör vi så? Vi gör det för att människor, vi vet vad vi borde göra, men vi gör inte alltid det. Så vi sätter in dem, vi har de här verktygen som ska hjälpa oss att göra saker på ett sätt där vi liksom har kommit överens om hur vi ska göra saker och som tvingar in oss i. För jag vet hur jag själv är. Det är lätt att ta genvägar. När man, speciellt när man har en deadline eller någonting. Liksom, och till slut så sitter man där med 10 olika sätt att göra samma sak på.
Ja.
För att, så jag tror värdet i den här typen av ramverk ligger snarare i att man hittar ett gemensamt sätt att arbeta och resonera kring sin kod. Än att det skulle vara, det här löser alla våra problem.
Det är mitt argument om diet, att alla dieter funkar. För att du får inte äta godis som ostmackor på dieterna. Så länge du följer en diet så kommer du uppnå någonting som är bättre än att inte följa en diet. För att det finns ingen glass. Liksom.
Ja, det ser.
Ja, nej, men det är fint. Jag tyckte det var jätteintressant det du sa om Bartek om en service bus, och mediator och att det inte är nätverk längre i mediator. Och det är ju lite kul för att det känns som att för 10 år sedan så var liksom, om man bara lägger en service bus så kan man liksom distribuera över nätverk och man kan få massa load balancing och man kan det. Men det jag hör här idag är att vi har inte ens nämnt att men då kan man distribuera sin tjänst. Då kan man ju köra 2 stycken noder över samma blablabla. Det är liksom bara vinsten ligger i den mentala strukturen av koden. Inte att den är en nätverksboundary mellan 2 delar av appen. Liksom.
Nej, men sen ska man komma ihåg också när du strukturerar upp din kod på det sättet. Att du separerar requests och responses och om du skulle vilja köra något som servicebus, köra så här köbaserat eller sagas eller vad som helst. Eller om man nu skulle ha det behovet liksom att köra de här grejerna distribuerat. Då är det betydligt lättare att konvertera den koden till liksom en servicebus-saga eller liknande än att behöva rycka ur koden ur 5000 rader lång controller med beroenden och logik och sen
någonstans gör man en context.get cookie och läser ut någonting som jätte
exakt
liksom bara, nej.
jo men det är så, det är ju så alltså ofta man tar genvägar så liksom till om det finns om du har en HTTP kontext och du vet det att du har ett correlation ID eller någon header som är satt så liksom den kan vi använda eller den här måste vi använda för den här grejen och sen så ska du ta bort liksom den här exekveringsmodellen eller liksom behöver flytta den här koden och använda den i ett annat kontext där det inte finns liksom en HTTP-kontext. Då är det mycket arbete antagligen som.
Har ni hört talas om modular monoliths?
Ja.
Är det som många akronymer och grejer nu? Är det som backend for frontend och frontend for backend och fan allting är modular monoliths, non-modular monoliths.
Och jag har en rant om backend for frontends som vi kan komma till. Men, modular monoliths, vad är han heter? Det är någon .NET-fluencer. Ardalis heter han så. Steve Smith. Han har någon talk och en kurs om det som heter modular monoliths. Och tanken är väl att man ska typ bygga, man ska bygga en monolit, men man ska bygga det på ett sätt där man, när man märker att en modul sväller upp i storlek eller att den blir en flaskhals, att man lätt ska kunna bryta ut den till en egen tjänst.
Det där är intressant så här, liksom, varför. Och det har jag funderat på mycket så här, liksom att ska jag säga bryta ut det till en egen tjänst så här, liksom. Jag har sett att man gör det ofta Man, för när du gör det så introducerar du ändå liksom ett nätverkshopp.
Mm.
Om det, för jag antar att du menar med egen tjänst, menar du någon form av microservice med sitt eget liksom, ja, egna endpoints.
Mm.
Att det go to grejen så liksom en...
Ja, men du märker att en del av din monolit plötsligt...
Jo, men jag
du, du har fått 1 miljard kunder, så du behöver skala den horisontellt till jättemycket.
Ja.
Jättemånga instanser, så ska det vara lätt att bryta ut den.
Jo, absolut. Om det finns, finns en anledning till det. Men så här, om det bara har att göra med liksom att det är för mycket kod, eller kodbasen är för stor, eller liksom det är svårt att resonera kring saker... Men det kanske är det han menar med modeler.
Jag vet inte, för jag har bara lyssnat på en podcast när han pratade om det. Och det var i väldigt vaga termer.
Jag tror att det där är lite samma sak som när man pratar om testbarhet och göra kodtestbar. Att om man har jobbat mer eller mindre testdrivet, eller i alla fall testfokuserat några år, som de flesta gör när de skriver kod i större sammanhang, så får man ju en syn, man ser liksom den här grejen kommer inte gå att testa på ett enkelt sätt.
Mm.
Och bara att följa den instinkten gör oftast att koden blir bättre generellt, inte bara för testbarheten. Och jag tror att det här är lite liknande sak, att om man resonerar i liksom, om vi säger det termer i liksom olika aggregatrouter eller olika domän som känns ganska isolerade och tänker att man kan strukturera upp sin kod på sättet, så kommer man ju också då ofta få en bättre kodbas, men om man börjar, som du säger, Bartek, med att ha det i samma solution i C-sharp-fallet och bara kan flytta kod genom att dra med musen lite, liksom, mm. så har man, är det väldigt lätt. Om man däremot bygger services från början och måste liksom migrera databasgrejer mellan två tjänster en vecka in i projektet, så är det skitjobbigt. Så att om man har med sig det tänkt att man vill uppnå någon typ av domänsplitt inom samma projekt, så tror jag ändå man kan få ganska mycket liksom bara klarhet i det. Men ja, jag har aldrig jobbat på ett sånt sätt, tror jag, uttryckligen liksom.
Grug wonder why big brain take hardest problem factoring system correctly and introduce network call to.
Ja.
Mm. Det är en bra sammanfattning vad jag tycker. Nej, men alltså jag förstår så här, har du 1 miljon kunder och det 90% av alla anrop går till någon så här user endpoint för att hämta någonting. Monoliten i sig kanske inte har, kanske, ja, nej, men det makes sense här liksom att, ja, men bryt ut det till en egen tjänst, så kan man skala den horisontellt och man, ja, efter behov, så, ja, det köper jag helt. Men vad jag menar är så liksom att har man inte det problemet, ingenting slår ju in process, hastighetsmässigt och sådär. Så om problemet snarare är liksom kognitivt, att det är svårt att liksom resonera kring för att det är så mycket, då kanske man så här. Och det var det jag menade innan, så liksom, att det kanske är det han menar med modular monolith.
Mm.
Att det kanske är bättre att strukturera koden i .NETs fall, så kanske det skulle kunna vara med olika assemblies eller...
Ja, jag tror att han förespråkar att typ separata assemblies och typ separata databaser till och med för olika delar av applikationen.
Ja. Jo, men det makes sense, för mikrotjänster, det har ju de fördelarna som jag sa, men det introducerar ju också en otrolig komplexitet, inte bara liksom när du resonerar kring koden, att den, men också liksom deploymässigt, och liksom när du ska utveckla lokalt på din dator måste man ha någonting för det,
och det är väl det som måste synka kontraktspaketen mellan varandra och...
Jo men exakt, och så jag skulle nog ta en lång funderare, om jag inte har de där problemen med att jag behöver kunna skala saker horisontellt, så skulle jag ta mig en jättelång funderare om vi verkligen vill introducera en till liksom separat tjänst som lever sitt eget liv med sin egen databas och sin egen... Nu får väl jag aldrig mer ett jobb i det här landet. Man får ju tydligen inte säga så om mikrotjänster i det här landet.
Men din pappa har sagt det i sitt liv. Varför kan inte du kunna säga det nu? Det tror inte jag.
Ja.
Ja. Jag har en till frågan. Att frågan är om ni hinner och orkar...
Do it.
Ingen sa emot. Vi bygger ett nytt projekt, Greenfield, och det är ett API, säger vi. Det ska vara lätt. Och vi använder mediator i våra controllers eller handlers, eller vad man vill kalla dem. Och så implementerar vi allt affärsvärde i olika handlers, som är ganska små. Och så behöver vi ha en databas. Säg att det kan vara en MSSQL eller en Postgres eller vad som helst. Hur tycker ni om att strukturera interaktionen mellan persistence och domän, domänlogik, core-logik?
Man måste ju ha 7 olika lager,
ja,
och DTOer och automapper. Om du ska skriva en rad i databasen så måste du måste röra minst 22 filer. För då vet jag att det är enterprise
checks out.
Grade.
Checks out.
Nej. Typ motsatsen till det skulle jag vilja säga.
Gita in en entity framework context i handlern.
Faktiskt.
Ja, för det känns som det finns en gängse visdom som är kanske några år gammal nu. Och det är liksom att din domänlogik är perfekt och det är bara POCOs och det är liksom är enkelt att kompilera snabbt och testen går snabbt för det är bara liksom, och sen så injektar du repositories som du bara mockar eller på något sätt fejkar upp för att kunna göra tester mot. Men jag har aldrig gillat det riktigt. Samtidigt jag kan ju se vinsten i att inte behöva liksom skriva inte behöva ha för tung så här databas setup i testfall och i testkörningar av affärslogik och så, men jag tycker att den nöten har aldrig knäckt. Jag blir aldrig nöjd vad jag gör där.
Men riktigt. Entity Framework har väl en ganska bra in-memory. Du kan bara skriva typ punkt in-memory context eller vad det är. Jag har inte det i huvudet och så får du.
Ja.
Så du kan hoppa över hela repository-grejen.
Mm. Ja. Men är det inte fult att ha en databas-kontext i sin snygga domänlogik som bara åker runt och skräpar?
Egentligen så din databas-kontext, det är ju ett repository.
Mm.
Alltså man kan ju säga split hairs, men i slutändan så är det precis det där. Det är bara att ditt repository är så fruktansvärt begränsad i vad den kan göra. Men om vi pratar om entity framework där en DB-kontext är egentligen bara den retinerar iQueryables av T beroende på din modell. Och sen transformationer. Och sen när du materialiserar någonting på kontextet, då kommer den gå igenom den här iQueryable expression trees och sen bygga upp en SQL av det. Så det är ju ett repository, bara att du mer explicit säger exakt vad du vill att den ska göra. Om du tycker att det blir så här, nej men vi vill kapsla in logiken för vi hämtar saker, då kan du bryta ut det till en egen tjänst som du kanske vill kunna mocka bort om du eller vad du vill göra eller om du bara vill samla det på ett ställe. Men jag vet inte, jag ser inte riktigt poängen med repositories faktiskt.
Det är jag glad att höra.
Det är väl så pass lätt att slänga upp en test SQL-databas nu för tiden också med Docker och.
Ja, exakt. Det finns ju testcontainers. Men sen, som du sa, det finns också du kan ju testa mot, det finns en SQLite provider där du kan ha databas per test. Det finns in memory. Och så finns det ju massvis med potentiella lösningar.
Pratar inte vi om det, att den abstraktionen inte höll i alla lägen om man kör SQL Server Lite eller SQL Server.
Jo, såklart. Du kan ju få runtime-problem. Mm. Men förhoppningsvis så, när du skriver dina tester så skriver du inte testerna utifrån en specifik databas utan mer jag vill ha ge mig alla produkter.
Mm.
Så du testar ju egentligen inte databasen per se heller i det läget om du nu skriver ens tester. I så fall skulle det nog, om det är viktigt liksom att.
Nej, då kanske man kan ha ett ganska chunky integrationstest.
Exakt.
Istället.
Exakt. Du kanske vill ha enhetstesterna. Din enhetstest kanske ska vara mer lättviktig att testa logiken snarare än från ax till limpa. Liksom. Och sen har du ett smoketest som testar ax till limpa, happy path. Att,
ja. Jag är ju väldigt i teorin ett fan av en sån här så kallad impure sandwich. Alltså att man läser ut allting i databasen man behöver och sen skickar man in det som fina, rena objekt in i någon slags magisk affärsprocess som är lätt att testa och lätt att spessa och så vidare. Sen får man ut något snyggt som man sen då sparar ner och så vidare. Det funkar ju bra ibland när du har liksom en make magic happen-algoritm som bara är en C-sharp-klass. Liksom. Men det känns också som att det är lite en pipe dream att det funkar så i verkligheten för det mesta. Det går ju att lösa det så, men inte i alla fall. Och ibland får man in någonting långt in. Bara, vi måste ju läsa ut den här grejen nu. Den går inte att få in här PGA någonting.
Ja, och sen någon gång så är det någonting som växer till 8 miljoner rader. Och så läser du upp allting i minnet. Och sen så
ja, precis.
Bara trashar du din large object heap. Och
hatar när det händer.
Det är inte ett problem faktiskt. Om du får out of memory exceptions på en 64-bitars burk, då vet du att du har en trashed large objektiv. Men
ja, bra. Mycket av det här kände jag behövde få lite uppfriskat i mitt ganska djupt begravna .NET-minne. Men jag tar det här med mig, som man säger.
Jag har ett sista tips med. Directory packages props.
För
central, exakt, central pakethantering. Så du definierar versionen av alla paket centralt. Och sen så specar du bara i varje projekt vilka paket du använder.
Ah, okej. Okay. Så det blir inte imports i alla, men det blir versionen är satt där. Och sen,
exakt. Så slipper du det här med att paket foo, det existerar i 12 olika versioner över det här projektet.
Vad sa du det hette? Directory...
.packages.props.
.packages.props.
Central package... Vad heter det?
Där. Central package management.
Exakt.
Nu känner jag att Patrik har liksom tankats på hela sin competitive edge och kommer snart bli tappa jobbet för att jag kommer ta... Eller Patrik kanske kommer ta hans jobb istället. Nu när du ger oss alla bra tips här. Det är...
Jag lägger mig 50 spänn under...
Jag känner också till directory packages, men det billigare.
Nu ser jag det. Vi kan allt Patrik kan, fast vi är inte rödhåriga. Vilket en win för. Man vill jobba med någon som är rödhårig liksom.
Det får stå för dig, Patrik. Vilken ovanligt konkret och programmeringsfokuserad podd det här blev den här gången. Vad roligt.
Mm. Jävligt.
Det gjorde vi bra.
Ja.
Tycker vi ska gå och belöna oss med lunch.
Ja, jag har redan gjort det, men jag ska belöna mig med en sån här.
What about second lunch?
Precis.
Var det vingummin?
Säg inte det om någon skulle lyssna på podcasten som inte borde veta att jag äter godis på lunchen.
Som din fru eller?
Eller mina barn, det vore ännu värre. Tänk om de får reda på det, det skulle vara helt kört.
Jag skulle mer tycka det var jobbigt om dina barn fick veta vad central package management var.
Pappa pratar om large object heap. Ja. Då säger vi så då.
Det gör vi.
Tack, vi ses
nästa gång.
Hej då.
Ajo.
Hej då.